Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dags att samla ihop alla minnen medan de ännu är solvarma. Vi summerar sommaren med långteststallet i avsnitt 241 av Vi Bilägares podcast. Hej du som lyssnar på Vi Bilägares podcast. I det här avsnittet ska vi långtestförare berätta om våra erfarenheter från sommaren. Jag, Maria Dahlin, har kört Mercedes GLB bland annat till Sälenfjällen, Skåne och Gotland. Nils Värd, vad har du kört och vart har du åkt?
Jag har levt med våran småbil Honda Jazz Crossstar. Och jag har kört mycket men inte särskilt långt. Utan jag har mest häckat nere på Hallandskusten och gjort en hel del utflykter runt om i södra Sverige. Jag lyckades faktiskt samla på mig 1000 mil här under sommarmånaderna.
Bra jobbat! Kalle Karlqvist, berätta om din sommar.
Ja, jag har kört vår elbil, Volkswagen ID3. Och jag har inte alls kört lika långt som Nils, kan jag berätta. Jag har väl kört ett par hundra mil, 400 kanske. Totalt och jag har hållit mig mest hemma vid i trakten av Uppsala, men också hunnit med ett par längre resor, bland annat Dalarna några gånger tur och retur, samt en längre resa nedåt Västergötland som jag också har försökt att skildra i senaste numret av Vi Bilägare.
Och det ska vi höra mer om snart. Anders Helgesson, berätta, vad har du kört och vart?
Jag har kört Toyota Yaris och jag har kört ner till Skåne och där fick den stå. Nej, den har snurrat lite små vänder där nere också, men det är det har varit. Och till dags dato ungefär, för vi byter bil idag ska vi säga.
Ja, ska vi göra.
Jag och Claes har tjuvstartat lite redan faktiskt.
Jaha, okej. Okay, där ser man. Andra. Jag har, det har blivit 700 mil så att ändå hyfsat nöjd tycker jag. Mm.
Claes Garin.
Jajamän, jag har åkt lite kors och tvärs jag med. Och det har varit Karlshamn, Blekinge. Och det har varit Västkusten. Jag har med lite mountainbike i Sälen också. Och annars så konstaterar jag i senaste långtestrapporten att stugan ligger inom räckvidden på el i den Seat Leon jag kör. Mm. Så det har varit en hel del turer fram och tillbaks till stugan där.
Så den var perfekt utformad, drivlinan för ditt stug?
Ja, men det visade sig vara det. Ja. Och sladdarna krullades inte upp sig ut i stugan heller, som Kalle trodde. Och det trodde jag också. Ja. Titta på de där gamla 70-tals installationerna. Men det gick bra. Även om det är en laddhybrid, så det var ju ingen jättelång tid att tala om. Mm. Men det uppskattade jag, för jag har ju nästan... Ja, en kvart till automatstationen i Spångbro på Södertörn. Och där finns det 2 containers där man kan tanka. Men det slapp jag. Mm.
Ska vi berätta lite om det första, om service och eventuella verkstadsbesök? Vad har hänt under sommaren? Vad har alla varit med om?
Ja, hur många har servat sin bil? Jag har gjort det i alla fall. Några fler?
Inte jag.
Honda har fått 2 servicer under sommaren. Claes, du tog ju hand om en faktiskt innan du lämnade över den till mig. Det var väldigt snällt, men den behövde in och byta olja en gång till sen.
Ja, jag hade ett val alltså. Jag trodde det var en order.
Det var en serviceorder.
Nej, men jag bor ju väldigt nära just den Honda-verkstaden. Så att, det är ju smidigt att jag kan hjälpa till med det.
Ja, jag fick ju ta den där kring 1900 mil. Jag skulle ut och köra ganska mycket på en gång och det är svårt med verkstadstider. Så du blev tillsagd eller ombedd, det kan vi diskutera. Men att det var ju dags till 2000 mil inspektion. Men tydligen så byttes inte oljan då, utan man bara tittade på den för en drygt 2000 kronor. Och sen så när jag körde mer än i sommar, som sagt, nu körde jag ändå ganska långt. Det är kanske inte alla som kör 1000 mil här på en dryg månad. Men sen så kom den här serviceindikatorn igång igen och då var det dags för oljebyte.
Så runt 3000, då var det dags för nästa grej?
Alltså, ja, precis. Då, ja. För bilen säger själv till när den vill byta olja och den tyckte inte den skulle göra det när den väl var inne för inspektion.
Nej.
Så nu fick den ny olja och sen fick jag tillbaka den och sa att då ses vi om 70 dagar, då är det dags för en ny inspektion. Ska vi titta på den igen?
Vad ska de titta på då?
Ja, jag vet inte.
Jag knorrade lite när jag var och hämtade bilen och hälsade på dem i ett annat ärende. Och då sa de, ja men ni kör ju så mycket med bilen. Det är inte vi vana vid. Så att, men de följer ju Hondas inspektionsintervaller. Och sen i och med att vi kör 1000 mil på en sommar, då blir det lite negativt tycker jag. Att vi måste vara där 3 gånger på några månader.
Mm.
Jag tycker man kan ta allt samtidigt. Men ja, det är väl inte så vanligt. Så därför håller de sina, ja, det arbetssättet de har. Eller vad säger du, Nils?
Ja, det blir väl så. På ett sätt, de vill inte göra mer än onödan. Trots allt är det så att gör man det för tidigt, ja, men då blir nästa service också tidigare, så det blir ändå mer kostnader. Så jag förstår ju varför det blir som det blir. Till dess försvar får jag ändå säga att det är ganska relativt sett billigt att lämna in den till service. Då ser vi betydligt högre servicekostnader på vissa andra märken. Men det är klart, det är besvär ändå att ta sig till verkstaden ibland. Det kan vara tillgärande.
Men om jag förstår Claes rätt så menar Honda-verkstaden att tack vare att vi kör så långt så upplever vi det här bekymret. Skulle vi kört lite kortare så blir det ändå så att tidsintervallen kommer att sammanfläta med inspektionsservicen och då blir det inget bekymmer.
Nej, lite mer så. Och sen också, menar 1000 milen då till nästa oljeservice, det är ju inte orimligt heller. Nu var det ju det att kom på ett bräde sådär, så att det vart liksom lite mer konkret i dagar räknat.
Ja, en intressant fråga när vi samlade här, det tycker jag är tid för att boka service. Men den frågan hade du kanske tänkt att ställa, Maria.
Nej, ställ den du.
Jag undrar hur såg det ut när du bokade, Nils, då, till att börja med? För jag skulle ju boka en Seat och det var alltså 6 veckor i juni. Så jag skulle få en tid i början av augusti, vilket jag tycker är riktigt dåligt.
Ja, det var det jag var rädd för. Det var därför jag bad dig att göra det inför semestertider och sådär. Men jag hade inga problem med att boka Honda-service. Jag ringde och så berättade jag, eller så frågade de vad det stod i instrumentet. Så sa jag, det är service B och så här många dagar. Så sa jag, ja men då bokar vi in det här en dag innan den här liksom inspektionstiden gick ut. Så att det var väl lite on demand kan man säga.
Jag sammanfattade Autoindex, den stora bilkonsumentundersökningen. Och där har ju Volkswagen det tufft just när det gäller kundbemötandet, och jag fick även bekräftat av deras informationschef förra veckan att det säljs väldigt mycket bilar och de har svårt att hålla. Rimligen brukar de flesta serviceverkstäder försöka hålla sig runt en vecka och sen kan man boka in akuttider redan nästa dag. Men när man då ligger på 6 veckor, då förstår man att man säljer väldigt mycket bil och man har svårt att hantera de kunder som man redan har sålt bilen till.
Mm.
Men jag vände mig faktiskt i vårt fall till Börjessons nere i Karlshamn på en av mina resor, och då hade de tid inom en vecka som det ska vara.
Ja, så det beror på var.
Ja, man får, det är som vanligt, Stockholm har sina för- och nackdelar.
Ja, Kalle, du har ju kört inom Volkswagen-koncernen. Hade du någon service i somras eller någon form av kontakt?
Ni pratar om olja och saker och ting som jag inte alls förstår mig på vad ni menar.
Nej, vi kör något lite annat du.
Så att jag är helt befriad från sånt, och om jag minns rätt nu så ska jag inte ID3 in på service förrän om ett drygt år, tror jag.
Jag körde ID3an igår och det ska den nog, för någonting är inte friskt där framme i den där bilen. Det klapprar nog infernaliskt.
Jo, men så är det ju. Men det är väl mera en...
Det är mer ett fel, tror jag.
Det är mer ett fel.
Ett oväntat fel.
Som jag tänkte
fel
att vi kunde komma till sen. Men om vi nu har tagit upp det här klappret, så låt oss köra det i botten.
Den har inte bara klapprat. Nu har den även börjat låta när du svänger vänster. Så är det som att det skulle ligga en sten någonstans. Men jag har försökt att få loss den där eventuella sten. Det är ingen sten.
Okej. Okay. Den har jag inte upptäckt. Klappret däremot är ett fenomen som har förföljt mig länge i sommar och som också har gjort att jag har funderat på om jag ska lämna in den. Men å andra sidan så har semesterprioriteringarna kommit före helt enkelt. Så att jag tänkte ta tag i det nu. Men nu ska vi ju snart byta bilar igen, så nu blir det någon annans uppgift. Men hur som helst, den låter som om den har en liten kastanjettkvartett någonstans framme i framvagnen när man kör. Det klapprar helt enkelt, men inte vid varje körning som jag har märkt. Jag uppfattar det ungefär vid varannan körning.
Och det kompletteras av ett försiktigt liksom här, stålspade på cymbalen ungefär, okay, vid vänstersväng.
Jag har upplevt det där ljudet i andra bilar och då har det varit krängningshemmarsdagets infästning. Eller en bussning i det som har låtit det. Men vad det är på ID3, det återstår att se helt enkelt.
Vi får väl lämna in den där helt enkelt. Ja. Så enkelt är det.
Så enkelt är det. Mm.
Men jag kollar upp lite grann. Det är ju ungefär 2,5 år tror jag. Nej förlåt, det är 2 års serviceintervall på en ID3. Och inget direkta miltal. Utan
nej.
Efter 2 år ska de in och kanske kolla bromsar och sånt där.
Mm. Okay.
Förmodligen ingen stor operation.
Så det är inte beroende på mil utan det är tid?
Nej, vad jag kan se så är det bara 2 års serviceintervall och inte mil. Så att den här elbilen kan snurra vidare utan att den behöver tittas på särskilt mycket. Annat är ju med laddhybriden, Claes. Vi ser att den är också servad 2 gånger, vill jag minnas. Det är 1500 mil på den.
Yes, det stämmer bra det.
Så det är den som har kostat oss mest hittills i service. Vi har lagt ut 6,500, ser jag våra noteringar på service. Nu på de första 3000 milen. Och Hondan som också var inne 2 gånger, den har vi lagt ut 4,5 istället för att jämföra.
Mm. Och Mercedes GLB som jag körde i sommar, den har ju intervall på 2500 mil. Och då var det service A, hette det nog tror jag. Jag hade inte så mycket problem med att hitta tid, men jag bokade inte i Stockholm heller. Utan det var i Västerås, det var väl kanske någon 2 veckors framförhållning, men det var i början av sommaren. Sen hände det ju en annan grej, den här krånglande bakluckan också, men där lyckades de faktiskt på Landrins bil i Västerås klämma in en verkstadstid mitt i sommaren. Så det var ju väldigt bra. Men mer om det sen. Själva servicen, det var ju det var ju det här oljan som Kalle inte är så familjär med längre. Och sen blev de nästan lite putt på mig, för de sa så här: ja, jo, och så skulle vi ju byta, och så skulle vi ju fylla på med AdBlue, men det var ju redan någon som hade fyllt på det, som var en liten pik. Tack för det Anders förresten, för det var du som gjorde det. Och även spolarvätska, det var ju också, ja, spolarvätskan var ju också påfylld. Det var...
Fast de tog ändå betalt för det. Jag såg ju fakturan. Det? De hade ju betalt för 0,3 liter. De hade hällt i liksom en kolaburks motsvarighet och toppat
dunken.
Upp den.
Ja.
Och det tog de betalt för.
Ja, okej. Okay. Ja, de visste hur de 4 och 9 ungefär landade på lite mer kanske.
Jag kanske ska tillägga då alltså att för klarhets skull för lyssnarna att ID3 har 0 i servicekostnad ännu så länge.
Mm. Ja, det
och kommer
bra.
Ha så i 1,5 år till.
Ja.
Anders, hur var det med Toyota Yaris då? Servicemässigt i sommar.
Nej, men det behövs inte. Nej. Det är bara snurra på. Inga fel, inga konstigheter.
Nej.
Helt problemfritt rakt igenom sommaren.
Härligt.
Lite självförvållade fel. Bilen har varit utlånad här mot slutet av sommaren och då har den haft tyvärr lite närkontakt med en mycket aggressiv soptunna. Så den har fått ett tumstorlekt stort skrap på stötfångaren bak. Men det ska vi kunna rätta till ganska lätt tror jag.
Mm. Anders, ska vi berätta lite mer om, alltså under sommartestet så blev det ju ganska dramatiskt för Toyota Yaris där vid ett tillfälle. Kan du förklara vad som hände och vad som hände sen?
Jo, när vi har testat Toyota Yaris så har vi ju klagat på antisladdsystemet på den där bilen. Att den tillät så otroligt mycket sladd, vilket kanske inte är riktigt lämpligt för en liten familjebil som ju inte har någon sportbilsambition med antisladdsystem dessutom. Så att Toyota har tittat över det där nu under vårvintern och gjort en uppdatering. Så att de har uppdaterat det där systemet och vi hade då möjlighet att köra först utan uppdatering, vårt vanliga semestertest med takbox på taket, och sen kunde vi köra om det med uppdateringen. Vi kunde konstatera att den gick ju betydligt bättre med den här uppdateringen. Det är mer konservativt och liksom sladden, bakvagnssladden fångas upp mycket tidigare i den här undanmanövern och bilen klarar då lite högre hastighet och går som många då skulle uppleva betydligt tryggare genom den här undanmanövern. Men vi råkar ju ut för någonting då efter den här uppdateringen och det var att vi justerade däcktrycket lite korrekta och så gav oss ut i banan och vi blev av med vänster framhjul. Det, alltså, själva däcket krängdes av från fälgen.
Mm.
Och det där har vi nu grävt då lite i hur det kunde, liksom, hur kunde det ske. Det är väldigt, väldigt ovanligt men det har hänt. Andra bilar och andra tillverkare, inte bara Toyota. Men vi kvitterade ut en i stort sett identisk Yaris, annan färg, den var röd. Och så gjorde vi om testet så att vi langade på våran takbox och vi lastade bilarna identiska och kontrollerade däckstrycket.
Och det är samma typ av däck ska vi säga, det är samma däcksdimension och det är samma däckleverantör. Så att,
allting
så identiskt
är identiskt
bli.
I stort sett. Jag tror det skedde en veckas produktion mellan däcken, kolla till med det. Så att de var extremt snarlika. Men vi kunde inte återupprepa den här däckskrängningen. Så att det är det som har hänt. Det var, ja, det bär emot att säga, men det verkar ju som att det var slumpen som var framme när vi gjorde våran undanmanöver. Det känns som att Nils Svärd har någonting på tungan.
Ja, slump och slump, det säger som Ingemar Stenmark. Ju mer, han vann en gång med några tusendelar och fick då frågan av sportjournalisten att ja, nu hade du tur med tusendelarna igen. Ja, det är konstigt det där. Ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Och jag tycker det var inte jättekonstigt det som hände, för det känns som att med det nya ISP-systemet så går den in ganska abrupt och väldigt tidigt. Och den flyttar ju över tyngden väldigt kraftigt på vänster framhjul där den nyper åt med bromsen som är det styrande hjulet. Och den börjar ju studsa där liksom, att det är väldigt mycket kraft som plötsligt kliver över. Så att man får liksom en hoppande och studsande liksom på det yttre hjulet. Så att det krängdes av tycker jag inte var jättekonstigt när det väl skedde. För det var ju ändå ganska...
Nej.
Vilt, alltså det var ju en resa som
betydligt
ändå kändes i bilen att det här var, det hände massa saker. Det finns ju betydligt flera bilar som klarar av en krissituation bättre och lugnare än vad Yarisen gjorde just nu. Nu hade vi takbox på också som ger lite extra skjuts i de här gungningarna, men det är ju inte ovanligt att folk lastar saker på taket med sina takbågar.
Nej, och apropå last också, alltså den här Toyota Yaris, den har ju en väldigt, för sin storlek så får den ju lasta väldigt mycket.
Ja. 394 kilo tar jag ur huvudet.
Ja, och alltså, kan det ha inverkat på något sätt eller var det var bara slump? Eller?
Jag tror inte tyngder det sig. Det är inte helt orimlig lastvikt heller. Även om det är en bra lastvikt så är det inte liksom, ovanligt mycket. Det kan jag inte påstå.
Nej,
eller, nej jag håller med. Det ska jag inte tror klara. Våran Clio förra året till och med fick lasta ännu mer.
Ja, nu gick över 400.
Okay. Mm. Så att det är inte helt ovanligt. Sen är det väl just det att det blir en ganska extrem situation och vår hypotes var ju då att det här nya antisladdsystemsprogrammeringen, det här kraftiga ingreppet som görs, kraftiga bromsingreppet, att det gör att den här viktförskjutningen man får i bilen kanske inte Toyota riktigt har tänkt på, för att de har nämligen bara ett typ av däcktryck till den här bilen. Så att oavsett om du går utan last eller med maxlast så har du alltid samma däcktryck. Och tänk, var våran tanke att tänk om de har förbesett det här nu då, så att man kanske skulle behöva höja däcktrycket något för att det verkligen ska sitta kvar på fälgen däcket. Men ja, som sagt, vi kunde inte återupprepa den där manövern, så att vi får väl pausa den teorin helt enkelt.
Ja, hur har det varit annars då att köra Yaris i sommar?
Den är ju trevlig.
Har du fått lite så här uppmuntrande Echo driving kommentarer eller hur?
Ja, Toyota har ju en app som alltså man måste ju själv godkänna allting, så att jag är väldigt medveten om att den betraktar allt man gör med bilen, och det är ju väldigt underhållande att sitta i den där appen och se vad man gör dåligt och vad man gör bra, för den kan verkligen liksom säga till en att nej, du gasar för hårt här, då måste du bättra dig, annars så liksom får du inte miljöpoäng. Den har liksom en poängskala från 0 till 100. Och det är jättesvårt att komma över typ 90-95, och kommer man upp till 100, då förstår jag inte hur man kör, då måste man köra extremt försiktigt. Men den är ju trevlig, vi har ju sagt det förr att den är kul att köra och sådär, men den är ju inte, jag saknar ju Clion från i fjol alltså, när man ska åka långväga sträckor, för att den är rätt bullrig. Och den uppmuntrar heller inte att hålla hastighetsgränsen. Det känns alltid som jag nästan liksom får tänka på att inte dala 5-10 km i timman under motorvägshastighet, för att liksom, den är ganska bullrig på motorväg och den uppmuntrar inte till att hålla hastighetsgränsen uppåt, utan liksom, jag ligger ju oftast 5-10 under, kommer på mig själv med det, så man får sätta farthållaren så att man liksom håller tempot.
Så varken du eller bilen vill köra i
nej, utan liksom,
för du tycker det bullrar och bilen tycker inte om att köra.
Ja, och sen tittar jag ju, jag tittar gärna på den där ekomätaren, så ser man om man börjar närma sig där 110-120, om man åker på 120 vägar, liksom att oj då, nu springer förbrukningen iväg. Och jag har åkt ett par vänder tur och retur Stockholm-Malmö, och jag tänkte jag ska kunna klara av det här på en tank. Det ska kunna gå, för om man tankar fullt liksom i Stockholm, då säger den att 70 mil ska kunna gå, och så ligger man helt i fas till strax efter, nu är det faktiskt före Jönköping, men strax efter Mantorp när det blir 120, och sen är 120 och sen kommer ni till Jönköping, så fortfarande det här ska kunna gå. Sen kommer ytterligare en 120 sträcka efter Jönköping och då bara nej, det går inte, måste tanka.
Och så långa uppförsbacken där också.
Ja, precis. Nej, så det,
jag ser ju här på din tankning, Anders, du har ju klarat som bäst 68,1 mil mellan två tankningar med Yarisen i sommar.
Ja, det var då det blev paniktankning och någonstans i Skåne.
Sen har du också en på en 67,2, så att det är, du är där och nosar.
Ja, då var det nog den, för då kan jag säga, då stod den på noll och jag hade en passagerare i bilen och jag hade ju inte sagt någonting, och det här är lite äldre dam, så jag bara, ska inte göra någon upprörd här i onödan. Men då var det av någonstans precis över skånska gränsen där, sista slutspurten in i mål.
Men en fin förbrukning fick du, 4,4 på den tankningen.
Ja, men det är bra, för det är faktiskt bara motorvägskörning. Mm. Så att den är snål även när det går lite fortare.
Ursäkta om jag har fördomar, men är det inte de flesta Toyota-chaufförer så där ute att de ligger ofta 5 under hastighetsbegränsningen?
Jo, men den uppmuntrar ju till det.
Corolla var ju lite liknande förra året också.
Jag tänkte ju säga det. Jag lyssnade faktiskt på förra årets sommarpodd här precis innan jag klev in i rummet. Vi säger exakt samma sak om Corolla. Nej, man vill helst inte köra så fort.
Nej, det var ju jag som körde den där på sommaren var det, va? Och det, ja, och det kändes också när man körde som att nu tror jag att jag kör i 70 eller någonting.
Ja, och så, man luras.
Och så, nej, det gör du inte. Du kör 10 km under liksom. Mm. Så att, ja, det är väl samma sak med Yaris då.
Alltså den där drivlinan, vi har ju sagt det och jag säger det igen. Alltså den är ju helt fenomenal. Alltså, man märker ju aldrig när den går av och på med motorn, och den är ju rapp. Mm. Den är ju snabb när man gasar.
Och den låter ju rätt kul också. Alltså jämfört med Corollan då förra året. Alltså den har också varit snål. Men den här är ju en ganska rivig pjäs att lyssna på när den trummar igång. Mm. Den här trecylindriga motorn.
Och för er som lyssnar på det här och har kollat, jag tror att det kommer ligga ute. Jag tittar på Maria nu här. Det beror på Maria om det ligger ute. Det finns ett YouTube-klipp när jag kör en Toyota Yaris Cross. Och där nämner jag någonting om att den här har ställbara bältesinställningar. Men idag när jag satt i Yaris så såg jag att det har ni inte alls det. Så att där har ni ett fel i ett YouTube-klipp som ni kan kika på. Och hånskratta.
Ja.
Typiskt motorjournalister, de har ingen koll alls.
Precis. Jag tänkte på när du säger det här med lågförbrukning. Jag upplevde ju inte det när jag hade Yarisen tidigt på året.
Nej, vi klagade ju på det i början, ja, här i den podden, att Corollan var ju lättare att köra snålt med.
Ja.
Men det verkar vara ett vinterfenomen, tror jag. Men jag ser, vi har en ganska tydlig fallande trend. Vi kommer säkert in på det när Kalle pratar om sin elbil sen, att elbilar är väl klimatkänsliga, men undrar om inte vi ser samma sak på hybridbilarna. Både Yarisen och Jassen uppvisar det här. Mm. Så jag kanske är batteriet inte trivs i minusgrader. För du, Claes, hade ju ett snitt på 5,5 ganska precis under din körning. Sen har vi då vårkanten när det var mitt emellan vinter och vårvärme. Det var jag som körde den. 4,97 klockade jag in på mina 400 mil. Och sen har vi både Kalle och Anders som båda har legat på 4,7. Mm. Så det är jag vet inte om den blir inkörd eller om det är vädret, men jag tror på vädret.
Ja, men det kan vi väl konstatera. För jag hade ju till och med högre när jag körde motorväg, vet jag, i början av året. Så att det är ju glädjande att det går neråt, men man kan väl vara uppmärksam på det också.
Vad säger detta om Anders och mig?
Tänkte säga, det kan vara högre foten också.
Ja, det är det äldsta
rummet. Mm. Men apropå förbrukning då, ska vi gå in på ID3? Vad säger det om mig då, som hade den på vintern? Alltså jag får ju sluta använda värme.
Ja, Maria, du måste ju sluta köra så fort, herregud. Ja. Du har ju dubbla förbrukningen mot vissa andra här inne i rummet.
Ja.
Ja, men på
vi klockade alltså in där, vi mäter ju alla tankningar och naturligtvis alla laddningar så långt som det går. Det finns ju vissa där vi laddar på publika stolpar som inte säger exakt exakt hur många kilowattimmar som går in. Annars har vi ju en elmätare även här i redaktionsgaraget. Så att vi har ganska bra koll också på en estimering på hur mycket det går in vid varje laddning. Och vi hade alltså 30,6 i vinterförbrukningen med ID3.
Oj, jag skäms. Bort med värmen då för mig. 12 minusgrader, nej du får ingen värme för mig.
Det måste vara värmen, för jag gjorde en stint igår som bara var motorvägskörning, bara 110, 3 mil tur och retur, 6 mil totalt. 16,1.
Och det är exakt vad Kalle har snittat under sommaren också. 16,12 har vi fått, har vi alltså tankat bilen med. Sen är den kanske snålare när man kör, men det är också lite laddförluster med värme i kablar och sånt där som smiter iväg. Vad vi ser det, vi låg ju runt en 18 någonstans under våren när det börjar bli varmare. Men 30 för dig, Maria.
Ja, ja jag tar den.
Så den elbilen är ju väldigt klimatkänslig, det märks ju här. Och jag tror även Kalle, du hade ju också lite väderproblem på dina långresor under sommaren. Du avbröt en långresa för
ska vi komma in på det?
Ja, men vi ändå pratar om
ska
det.
Ska jag berätta lite om ID3?
Ja, gör det.
Får jag börja med en konstig inledning? Så ska jag be att få berätta om en gammal göteborgsk poet på 1700-talet som heter Bengt Lidner, som anses vara upphovet till den här Lidnerska knäppen som ni säkert har hört talas om. Ett uttryck som ofta används fel, men nu kollar jag på Wikipedia som är en sanningskälla av Guds nåde. Det berättas att blivande poeten Bengt Lidner, han var en högst medelmåttig skolelev tills det en dag i 11-årsåldern knäppte till i hans huvud på ett smärtsamt och snabbt övergående sätt. Efter denna knäpp visade han sig ha utmärkt uppfattningsförmåga och gott minne. Och jag tror att jag har drabbats av något sådant. Jag har ju alltid varit lite sådär medelmåttig. Men jag har fått en väldigt god uppfattningsförmåga nu när det gäller Volkswagen ID3. Jag har bytt åsikt helt och hållet.
Va?
Och har blivit elbilsfrälst.
Alla har markerat dagen i kalendern, hoppas jag.
Är detta sant, Kalle?
Ja, jag ska köpa. Min nästa bil blir en elbil.
Den största skeptiken här i rummet tror jag mot elbilar har nog bytt fot.
Och det är väldigt märkligt med tanke på mina blandade upplevelser av ID3 under den här perioden. En sak är ju att jag har lyckats köra den väl ganska snålt. Jag har legat runt 16 som sagt, en siffra jag är bekant med. Jag tycker om bilen som sådan. Den har vi pratat om många gånger. Det är en riktigt modern bil, både i design och utförande och utrymmen, fjädringskomfort. Allt sånt där lirar i den. Jag har inte råkat ut för några som helst buggar som vi har pratat om många gånger tidigare. Allting har funkat klanderfritt, vill jag påstå. Det har klapprat i framvagnen, det har vi redan avhandlat. Och det som har stört mig är inte bilen det minsta, utan det är laddningssituationen. Och det har jag råkat ut för då ett par gånger. Jag har försökt beskriva det i en text i senaste numret som jag hoppas att alla springer till kiosken och köper. Det är ett problem nu när vi faktiskt nu som vi sitter här så pågår det en elbilsrevolution i Sverige. Och det är ett problem att laddningssituationen överlag är så dålig i Sverige. Och det kommer bli... Det ska bli intressant att se vilka yttringar det här tar sig. Anders, jag vet att du någon gång nämnde någonting om slagsmål vid laddstationerna. Jag har inte sett något sådant ännu. Men jag har sett...
Men du var själv nära att veva med nävarna, eller?
Ja, nej då.
I Västerås där.
Jag har sett åtskilliga varggrin bland folk som har kommit lite för sent till laddstolpen när jag själv har smitit in alldeles före. Och jag har själv varit den som kommit tvåa på bollen och kört vidare med ett stort åskmoln över huvudet. Så att det är ett krux, det måste byggas ut fort som blixten.
Och det är inte bilens fel egentligen?
Det är inte bilens fel det minsta alls. Anders?
Fast lite Volkswagens fel. Jag kan säga att jag har vid två separata tillfällen försökt ladda på Ionity. Jag har ofta klandrat dem här och nu är det dags igen. Jag har även hyllat dem för att appen har fungerat tills för häromdagen sedan. Vägrar att fungera. Det går inte. Och det enda sättet du kan betala på Ionity så är via deras app. Så jag har fått gå över, vad heter de, Plugsurfing istället. Den appen, den går alltså
det är dyrt.
Det blir jättedyrt.
Det blir
men
riktigt
den vägrar. Installerat om, nej, du har ingen täckning i appen. Jo, det har jag.
Om självpåtagna fel för Volkswagen när laddningen inte fungerar. För vi har ju sånt där WeCharge-kort som egentligen man får när man köper en Volkswagen. Får man ett laddkort, det är ett abonnemang som även funkar på Johnny till stolpar, man kan få rabatt beroende på vilket abonnemang man väljer. Det funkar även på vissa andra leverantörer som Mer heter väl numera. Men vi fick lite problem med det här kortet och som sagt, det här med kundtjänst är ju svårt alltså. Det står ju så här egentligen i just det här WeCharge-pappret att Volkswagen hälsar dig hjärtligt välkommen som kund. Hör gärna av dig till vår kundtjänst på det här telefonnumret om du har några frågor. Och det hade vi vid tillfälle. Och man kan säga att det låter så här när man ringer det här numret.
Ogiltigt nummer. Samtalet kopplas därför ner.
Ja, okej. Det var kundtjänsten.
Där var det återvändsgränd alltså.
Ja. Mm. Så där står man och försöker ringa en, det ska man ringa en support på stolpen, som inte svarar så ringer man, tänkte man kolla med det här kortet, vid chargekortet, och hittar det telefonnumret, och det leder ju ingenstans heller.
Mm. Jag kan berätta då att jag vid åtskilliga tillfällen då har råkat ut för trasiga stolpar, och jag har också råkat ut för ett fel på Folkan en gång. Det var när den vägrade att släppa ifrån sig sladden. Jag var på väg hem från den här Västgötaresan som jag berättade om tidigare, och då vägrade den att släppa ifrån sig sladden, och jag provade alla sätt som fanns både i mitt huvud och i instruktionsboken och det lilla snöret där bak och allting, men den vägrade. Så jag ringde till kundtjänst och då frågade, och klockan var 1:30 på natten, då frågade flickan i kundtjänst, Volkswagen ID3, sa hon. Den hade hon inte riktigt hört talas om.
Nej, men den har ju funnits ett tag.
Den har ju funnits ett tag, och man ser den
ganska
ju,
bra.
Man ser den ju överallt. Ja. Så att, jag vet inte om det berodde på att klockan var 1:30 på natten. Så där satt jag och inväntade gryningen och någon form av livboj när det plötsligt small till i luckan där bak, och så släppte sladden bara utan någon som helst vidare förning, utan den bara släppte. Ja. Så kunde jag åka hem.
De där, jag vet ju exakt, jag ser på bilden, jag vet exakt vilken laddare det har varit vid, Kalle. Och det är ju där jag har laddat också ID3. Och den kanske har lite traumatiska minnen från den där platsen. För
den
det var
ena
där,
funkar och den andra gör det inte.
Det var där jag rullade in med 0% i batteriet. Men den ena funkar och den andra gör inte det. Men, och det har, så här har det varit jättelänge. Och, alltså, och det ser ut som den ena funkar, den lyser och allting.
Jajamän.
Och jag fick ju, jag vet inte, jag har säkert sagt det här i en tidigare podd, men jag fick ju bara för några dagar sedan säga till några ID4-ägare som febrilt stod och knappade på sin telefon att ja, nej, den där funkar inte, den där sidan. Ni får ta den här laddaren istället. Jaha, okej, tack. Så att det är ju dåligt underhåll av de här. Och de är nya, de här laddarna. De har inte funnits mer än ett år ungefär. Så det är ju...
Bilarna är bra. Mm. Vi väntar bara på att infrastrukturen kommer i kapp.
Ja.
Jag har två korta saker till att säga om ID3 som jag alltså tycker om. Den har fått mig elbilsfrälst och även andra elbilar som jag har kört sedan dess. Så att min nästa bil blir en elbil. Men jag skulle åka till Örnsköldsvik en dag. Och dit är det ganska långt. Det är bortåt 50 mil från Uppsala.
Det beror på vart man bor.
Ja, men från
ibland
Uppsala.
Ligger Övik väldigt centralt.
Ja. Denna dagen var jag i alla fall knappt 50 mil från Uppsala. Det är jag alldeles säker på. Och det var motvind som bara den, och regnet vräkte ner. Och jag hade laddat fullt på morgonen och stack iväg ut på E4an. Och tänkte att jag behöver ladda kanske en gång, möjligen två. Sen kom jag till Gävle. Och jag tittade på hur mycket jag hade kvar och blev lite sådär. Jag tänkte, jag åker in i Tönnebro och laddar ett par mil norr om Gävle. Det är alltså 14 mil körning, och då hade jag inte mycket ström kvar. Jag hade kanske 20% kvar i bilen.
Mm. Och det är det, och då, man vill inte gå under 20% i ID3, inte jag eller?
Ja, det gör jag, det har jag inga problem med. Men då tänkte jag gjorde en snabb kalkyl i huvudet. Och kom fram till att jag kommer inte komma fram till Örnsköldsvik idag om det håller på det här viset. Och det gjorde det ju. Det var inga nyheter på väderleksrapporten eller någonting. Så att jag åkte en bit till, men sen vände jag och åkte hem igen. Jag åkte aldrig till Örnsköldsvik.
Det var fel väder.
Det var fel väder och det var fel blåst och kanske fel bil också, det vet jag inte. Det var en glitch i ID3-ans fasad. Mm. Jag kom inte fram.
Men det är så, de är väderberoende, och stående vatten inser man hur mycket rullmotstånd det ger. Det märks det inte annars. Man har märkt lite på förbrukningen när man har jobbat mycket med bilar och testat köra snålt och sånt där, så ser man att det gör en hel del på förbrukning också, men det är ingenting man behöver tänka på egentligen.
Nej, inte alls.
Vi kanske ska tillägga också, Kalle, när du säger att du har blivit elbilsfrälst och att min nästa bil kommer bli en elbil. Hur länge sedan var det du köpte din senaste bil?
Ja, det var alldeles för nyligen.
Några veckor sedan.
Fyra månader sedan.
Och sa du att den här ska jag ha livet ut.
Ja, precis.
Så att det,
i nästa liv.
Det finns en glitch bil. Här också, tror jag.
Jag lovar alla lyssnare det. Ni ska få se. Nej, men det är en sak som en Skoda Enyaq-förare vid en Ionity-stolpe, vi kom i samspråk. Han uttryckte det så väldigt bra, tycker jag, och det skriver jag under på fullt och fast. Han sa helt enkelt, jag har haft den här bilen i 2 månader nu och jag har blivit både en bättre bilförare och en bättre människa. Då sa jag, du kan skippa det med bättre människa, för det vill jag inte höra vad det var för en tidigare. Men kan du berätta på vilket sätt du har blivit en bättre bilförare? Ja, sa han, tidigare låg jag alltid i vänsterfilen. Jag jäktade och hade mig, tutade och helljusblinkade. Nu åker jag i mitt eget tempo och tar det lugnt och är lugn och harmonisk bakom ratten. Min fru har noterat det till och med. Så att han har blivit tjuren Ferdinand.
Det är ju bra, det är lite Toyota-vibbar nästan.
Det är den inverkan elbilen har på en.
Ja. Det finns mycket uppdämd ilska där att ta hand om sen.
Ja, det kan det mycket väl göra.
Jag undrar om det gäller Tesla, för jag har ju lånat vår redaktionschef Tesla. Och jag upplever motsatsen. Jag har liksom fulltankad bil varje dag nu när jag har installerat väggbox och känner liksom, låt elektronerna flöda. Det är kortet aldrig
legat. Det är gratis att gasa, eller?
Ja, men jag kan tänka mig att det är skillnad om man snapsar full tank på natten hela tiden eller om man åker långt när man verkligen ska ligga på låg förbrutning.
Ja, men blir det med långkörning? Det är haren och sköldpaddan där liksom. Ska man köra fort eller stanna färre gånger liksom. Det är en kalkyl.
Sköldpaddor, jag vill inte se. Det är tecknet för att du har väldigt lite kvar i batteriet.
Annars kan jag se att du har så längst kört 27,5 mil mellan 2 laddningar. Ja. Det är det bästa vi har gjort med den här bilen faktiskt, så länge vi har haft den. Och då var du nere på 16% när du pluggar in den.
Okej.
Okay. Så det är väl en verklig räckvidd, får man väl säga, från protokollet.
Vad sa du, 27,5 mil?
27,5 mil. Då hade du 16% kvar.
Men då har jag ändå haft hängslen och livrem. Mm. Jag är tydligen lika feg som du, Maria.
Ja, men ganska många. Vi kör ganska mycket kring 25 någonstans. Sen verkar vi föredra att stoppa in den i något laddhål någonstans.
Ja.
Men du har ändå kört turtle mode, Maria.
Ja, det har jag. Aldrig igen.
Det var hon nere på då, Nils? Hur många procent?
Ja, det var det ju.
Nej, men då hade vi många procent kvar ju.
Ja, det var ju 7%. Ja. Eller var 8%. 7 eller 8. Ja, jag minns
det är där
inte.
Man ska vara. Men, det är någonstans ska man vara.
Då fick du köra igång hastighet. Men det verkar försvunnit med uppdateringar också, för det inte kommit tillbaka. För jag körde, när jag själv hade den tänkte jag prova det och se någon gång. Men jag körde i alla fall ner till 3%. Och inga, det säger att den ska ladda så. Men jag hade inte ditt problem att jag inte kunde köra snabbare en gångfart framåt.
Nej.
Utan blev tvungen att backa. Utan det har nog löst sig min uppdatering, verkar det som.
Ja, det låter ju härligt.
Så tack för att du testkanin för oss andra.
Jag gick i förväg där och tog den.
Men den verkar mognat nu då, våran ID3. Låter som på Kalle.
Det låter väldigt bra.
Det tycker jag absolut.
Ja.
Digitalt i alla fall. Vi ska kolla vad det klappret är då, det mekaniska.
Nils, Honda Jazz. Bekymmersfri sommar.
Väldigt. Jag var lite så här, fick jag småbilen här nu som semesterbil, för vi har ändå 2 barn och packat.
Småbil, den där är ju väsentligt mycket större än Yaris.
Ja, det är det den är, det är det som är så härligt. För jag har inte känt mig begränsad av bilen, den liksom, framförallt, jag skrev det i min rapport faktiskt i tidningen, jag kan väl säga den muntligen också i podden, att det här är egentligen mitt favoritfordon. Och nu är jag lite partisk här, för min allra första bil jag köpte när jag själv skulle skaffa en bil, det var en Audi A2. Den andra bilen jag köpte...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
heter. Det var en Citroën C6. Och det här är två totalt olika typer av bilar. Men om det finns någon individer ute på bilmarknaden som ändå kombinerar de här två egenskaperna som den stor Citroën hade med sin gashydrauliska fjädring, den här kompakta, fantastiskt rymliga småbilen Audi A2, så är det ju Honda Jazz. För man åker ju otroligt bra. Det är jättefint baksäte i den där. Vi har åkt mycket baksäte, vi är vuxna också, med ett barn sitter fram nu, för att inte ha så mycket, ska säga, argumentationer mellan 4- och 7-åriga grabben i baksätet på långresorna. Så har märkt det mycket lugnare om vi sprider ut dem i kupén. Så att vi har suttit mycket bak och det är ett härligt baksätt att sitta i. Och det är en ljus, välbefinnande kupé. Det är rymligt, plats för alla åkanden och det är väldigt behagligt. Och den är ju bekväm. Alltså det är så här, vi pratar om de här mjuka knäna, har ju återkommit där, ditt uttryck Maria. Och den är ju väldigt följsam och avslappnad och kör omkring i. Samtidigt så har man den här Honda-styrningen som ändå ger en vägkontakt. Liksom. Det hade inte Citroën direkt. Så det är, jag trivs som tusan i den här jassen. Alltså. Jättetrevlig.
Men att få plats med alla semesterpinaler, du har behövt lite accessoarer.
Jag har lagt på lite accessoarer. Jag har kört med takbox just i alla fall på de större resorna för plats med packningen. Men det är ju en smal sak att göra.
Jag vet att du har sagt att det finns en, om de skulle göra en grej bättre.
Ja, skjutbart baksäte. För det är så pass otroligt rymligt baksäte redan som det är, så att man skulle kunna liksom prioritera lite mera lastutrymme ändå. I alla fall på längden. På höjden går det att lasta väldigt bra. Det är en perfekt rakstående baklucka som det ryms ju ändå fortfarande väldigt mycket ändå tycker jag. Men ibland har man lite större, mer skrymmande prylar och då är det ju en begränsning. Och då vill man ju kunna skjuta baksätet. Det är inte bara fälla det så smidigt som man kan göra på flera olika sätt. Men ändå köra 4 personer och ta packning för 4 personer.
Ja, det har ju, GLB:n har ju skjutbart andra sätesraden och det är ju faktiskt väldigt bra att man kan prioritera att ge lite mera.
Ja, men det finns ju ingen värld när det är sådär de här sista 3 centimeter att inte kunna stänga luckan när man har de här lite för skrymmande sakerna.
Om du får välja nu då Nils, biostolen eller skjutbart, för där tror jag är klar konfliktförhållande.
Ja, det måste ju vara där det är, och jag har ingen bra svar på frågan. Först tänkte jag, det är klart man vill ha skjutbart, men sen sitter man där och fäller upp de där biostolarna som man, ja, det är en oslagbar flexibilitet, och inte minst när man ska städa bilen. Det finns ju ingen mer lättstädad bil. Alltså man fäller upp sitsen, man kommer åt allt som ligger på golvet som barnen har sölat eller dragit in från sandstranden i synnerhet. Och så bara kliver man in i bilen och står där inne och dammsuger. Det är en helt jättekonstig känsla. Nej, jag älskar den här bilen på många sätt och vis.
Varför säljer den så himla dåligt? Varför har vi i Sverige så svårt att ta till oss såna här smarta bilar?
Jag träffade en som kom fram till mig och sa, ja, men vad kul att se en Honda Jazz. Den där var jag sugen på. Men min Honda-handlare sa åt mig att vänta, för snart kommer en ny HR-V.
Så där, ja. Den tjänar han mera pengar på.
Förmodligen. Jag såg en jättesnygg i Vetlanda som faktiskt var rödmetallik, som man kulare inte visste fanns. Så hatten av till den ägaren, var såg otroligt elegant ut, för den ser ju lite, om man ska vara helt ärlig, dess visuella väsen är ju inte jättekaxigt direkt. Det ser ut som en japansk vitvaruprodukt med sån här robotansikte som är lite väl snällt för att inte skrämma pensionärer.
Ja, det ser tråkigt ut. Ja.
Det var länge sedan jag hade haft sådana problem att köra om på motorvägen med den här. Man kört E6 där med alla stressade bilister på motorvägen och man ändå vill hålla 120, men det är ingen som flyttar på sig för det där ansiktet när man kommer. Nej. Man får ta rygg på någon BMW och så får de flytta på diverse semestersåsare.
Och vid omkörning så kan den nästan låta som en vitvara också.
Ja, en dammsuger i alla fall.
Ja.
För så är det ju, det är det som är nackdelen. Den är otroligt tyst, motorn går otroligt tyst tills man plötsligt trampar en millimeter för långt på gaspedalen och startar liksom en dammsugare i kupén. Eller en dammsugare som låter via megafon ut i kupén. Men jag har väl lärt mig det, och gasa lagom mycket och bara ligga på elmotorns vrid, för den är ganska snabb ändå omkörningarna.
Det är ganska mycket tyg i bilen. Hur har det gått med småbarn? Det har inte blivit fläckar och ladd?
Inte vad jag vet, höll på att säga. Anders får väl ner och syna den sen. Han brukar alltid ha lite åsikter. Med rätta ska jag säga, angående mina städningar när jag är klar med en bil.
Det var fel person att fråga.
Den är... Good enough, säger jag. Good enough.
Är...
Jag kan säga att jag har städat ur Klas bil. Ni äter väldigt mycket läckerål i er familj.
Har du hittat alla lomband i GLB? Nej, det har du inte gjort än. Det finns säkert. Och lite
glitter.
Det där glitter.
Är ju faktiskt, det finns ett svar på det. Min fru, vi har alltså godisförbud i familjen. Men läckerål anses tydligen inte vara godis. Hon köper såna här halvkilos förpackningar på Lidl. De blir bara större och större. Och äter liksom nävar. Nej, det är sockerfritt. Det funkar.
Ja.
Så ja, det är ett kryphål.
Men ska jag klaga någonting på jassen ändå faktiskt? När vi ändå, jag har kört långt och trivs suveränt bra med den på alla sätt och vis. Men förarstolen håller inte riktigt för de här långa 50 mila etapperna ändå faktiskt. Man blir lite trött. I ryggen upplever jag själv. Jag brukar inte bli det. Det är väl det som är nackdelen. Sen så skulle jag vilja byta däck på den. För nu sitter den på några sådana jätteenergieffektiva, små, smala, spinkiga. Jag tror man kan förhöja körkänslan ännu mer med att sätta på bara lite mera greppvänliga och lite stabilare däck som ger lite bättre styrkänsla.
Mm.
För det här är faktiskt kul. Jag älskar att köra småvägar lite så här på 8/10 som engelsmännen säger. Lugn, bekväm, följsam med god styrkänsla, men den är väldigt sävlig ändå att styra in i kurvan. Lite som att köra båt. Man får svänga lite tidigare än vad man har tänkt och vänta på att den gungar in i kurvan lite grann. De menar inte på sladd utan bara att hela fjädringen ska sätta sig och däcken ska sätta sig. Så att lite andra, mer greppvänliga däck på den här, så tror jag att körningen blir suveränt bra.
Och Claes, det är inte bara Läkerol i det var i Seat Leon, eller hur?
Jajamän.
Ja, det har även transporterats en hel del vattendunkar i den.
Ja, men jag håller faktiskt på och borrar ny brunn nu, så att det är snart ett minne blott. Jag tycker den går jättefint. Och jag har haft den på en hel del långa stinter som sagt, och på motorväg trivs jag väldigt bra i seten. Den här 1,4 liters motorn, bensinare, den får ju uppbackning av elmotorn. Och det är väl 204 hästar totalt. Men det blir betydligt mer om man summerar ihop elmotorns effekt och bensinmotorns effekt. Och det där samspelar väldigt fint tycker jag. Möjligtvis kanske det blir lite ojämn övergång kan jag tycka ibland när man kör om. Det kommer väldigt direkt effekten, vilket kan störa lite, och det är svårt att portionera ut elkraften snyggt första sekunden. Men om man kan leva med det så har man ju en riktig raket i den här kombin alltså. Och den är väldigt härlig att köra på landsväg när man kommer i någon sån här tjänstebilståg som ligger 10 km under lagstadgad hastighet och behöver köra om man vill hålla tempot uppe och ha några timmar hem.
Sen tycker du också att den har en väldigt passande räckvidd, som vi sa där i början, att räckvidden på el räckte precis till för dig och ditt pendlande.
Mm. Ja, men det där får man ju verkligen titta på när man står i bilhallen. Hur använder jag bilen och hur kommer mitt liv se ut? Vad ska jag använda bilen till? Och i mitt fall så råkade det verkligen vara, jag insåg att allt jag gör och allt vi gör på helgen med familjen, det hålls inom 6 mils radie från vårt hem. Och sen kan jag väl konstatera...
Det är ju fin förbrukning då under din tid. Jag satt och fyllde allting i Excel som brukar göra. 4,1 är ju ett snitt för hela sommaren. Och då har du ändå kört en del långresor, som du säger, till Blekinge och andra ställen. Och i många tankningar är ju under 3. Jag tror det ligger kring 0,3 på en 3-4 stycken. Du säkert körde lite kortare då liksom, men så snitt 4,1.
Ja, men det får väl anses vara ganska bra. Man pratade ju mycket om laddhybriden när den kom. Det var ju mycket stora sedaner, Mercedes S-klass och BMW 7-serie, och alla motorjournalister liksom hånade de här bilarna. Det var en liksom lyxteknik som inte passade med otroligt kort räckvidd, men det kan man väl se att den har ju förfinats, och rätt använd så passar den många väldigt väl skulle jag säga. För man slipper ju tills infrastrukturen är utbyggd, vill jag hävda i alla fall, så slipper man ju det här problemet att stå och trängas då med två bilar före i någon Ionity-laddare som vägrar starta och sladden sitter fast. Utan man kan ju liksom peppra på så man kommer fram, och man vet att det är ett tankstopp som gäller för det mesta.
Ja, för du har kört långt då. Du har kört 500 mil ungefär, säg juli och augusti. Så det är ändå en del långkörningar, och 4,1 som snitt på 500 mil tycker jag inte är fiskan för en stor familjekombi med 200 hästar och automatlåda med bensinmotor.
Nej, men tills vi har en utbyggd infrastruktur så tycker jag ändå att laddhybriden är ett vettigt val för många. Om man nu, det kanske det är några små procent på året som man verkligen kör på bensin blir det.
Hade du, Claes, några problem med några buggar eller något? Den fick inte värmevallningar eller några andra tokiga saker, men där, som vi har pratat om innan.
Jag och Nils pratade lite om det där i korridoren här, och jag måste väl ändå konstatera att jag tror att jag har pillat med skärmen mindre och mindre. Och det är väl talande för att den inte fungerar som den ska. För jag, när jag kör långt nu, så undviker jag att peta på skärmen, för jag vet att det kommer krävas.
Du vill inte starta något som kanske blir fel.
Nej, men det är ju, det har vi ju konstaterat sen vi började använda bilen, hur komplicerat den här skärmlösningen är. Det är ju krångligt att pilla runt i saker, och även instrumentklustrets utseende ändras ju när man trycker till exempel av och på lane assist, filhållnings filbyteshållaren.
Jag hade den utlånad till någon som körde en runda. Han sa att det är väldigt bra bil, men jag förstår mig inte på den på något sätt. Det var ju massa konstiga saker den har för sig. Och framförallt så när han blinkade en gång, så kom jag åt den här knappen, för längst ut är även en knapp för de här assistanssystemen. Så slog han på blinker sen, och då försvann ju hastighetsmätaren. Då kom ju upp alla de här andra grejerna. Nu hittade han den sen längst ner, lite digitalt, så här lite gömd finns den hastighetsmätaren. Men sen visste inte han skulle få tillbaka den vanliga vyn i instrumentklustret. På en Volkswagen och de andra bilarna så återgår ju tillbaka till den vyn man har haft, så att säga. Men det gör det inte på en Seat. Det får man ju bara, det är väl 3-4 klick innan man är tillbaka till där man ska vara, om man vill stänga av det här filhållningssystemet via just den knappen. Sen kan man göra på en massa andra, en miljon andra sätt som man inte vet heller riktigt in i systemet, men den är ju komplicerad. Och jag lånade den här om dagen bara, så var det stort att det fanns ett meddelande så att den vill någonting, om det var fel däcktryck eller vad som helst, det vet jag inte. Men man kan inte trycka någonstans för att se det där meddelandet. Jag satt och spenderade 10 minuter, och det minns jag själv hade problem med, för det var tändes en lampa, den hävdade att det var fel på dimljuset bak plötsligt när jag körde. Och det kommer upp då en symbol att ja, men, ja, någon lampa är fel. Men hur ska man få, eller man får ett meddelande, men hur ska man ta reda på vad det är? Alltså det var tvungen att stanna fram instruktionsboken liksom.
Instruktionsboken är kanske den bästa vägen.
Då skulle man gå in på en annan sak i olika undermenyer under fordon, fast inte den fordonsmenyn som man trodde, utan fanns en annan fordonsmeny. Och där skulle man gå in och sen in under menyer, och där fick jag fram det. Och då var det, hävdade de att det var ett fel på dimljuset bak, men jag bara körde mitt på dagen, det var inte ens tänt, så det var bara något fel, och sen försvann det, så var en bugg.
Men apropå det där du sa om instruktionsboken är bästa vägen, Anders, det är inte alltid den är bästa vägen, instruktionsboken, för på Mercedes GLB, vi åkte ju bland annat till Gotland i somras, och vi hade katt med oss i buren, och vi skulle köra på färgen, och då ska man ju alltid slå av larmet så att inte alla stackars hjul som är kvar i bakluckorna blir stressade av att alla bilar står och tjuter. Vi läste instruktionsboken. Ja, det är här och här du slår av larmet. Och vi hittade inte den funktionen när man gick in där. Du ska trycka på genvägar, och så står det där. Stänga av boxeringslarm och interiörlarm. Ja, men det fanns inte. Ja, det finns en annan väg också, stod i instruktionsboken. Gå dit. Nej, det fanns inte där heller. Så den gången, det här var klockan 5 på morgonen, så Mercedes Mi var inte riktigt vakna än. Så vi fick ju lämna bilen olåst helt enkelt på bildäck, för att inte riskera att det skulle gå igång något larm. Men nu i efterhand så har jag ju pratat med Mercedes Mi på när kundtjänsten har öppet. Och då sa han helt enkelt att ja, men du har inget larm på bilen. Nej, har ju inget larm. Ja, alltså du har inget sånt boxeringslarm. Alltså det här boxeringslarmet ska ju känna av när lutningen ändras, och då tjuter bilen. Som det kan göra när man är ute och guppar på vågorna. Men det har den inte tydligen. Han sa bara att ja, de klämmer in allting i instruktionsboken som ska stå där. Men det kan ju vara att du inte har det tillvalet på din bil, så då finns det inte där. Och även det här interiörlarmet då, som ska känna av om det är ett djur i någonting rör sig i bilen och larmar då. Men det fanns inte heller. Så det finns ett stöldlarm på vår Mercedes GLB. Då vet vi det till nästa gång i alla fall.
Jag satt och googlade nu prislistan här för att se vad det handlar om. Och tydligen ska man köpa ett stöldskyddspaket Urban Guard för 6000 kronor. Då får man stöldlarm med boxeringslarmet och interiörövervakning.
Är det någon sån här geofencing på Urban Guard? Är det liksom begränsat i städer? Eller?
Nej, då måste du köpa stöldskyddspaket Urban Guard Plus som kostar 7400 kronor.
Jaha.
Då har du samma sak, men du har, jag citerar, förberedelse för spårning av stulet fordon.
Okay.
Så det verkar inte som att den klarar av det än, men man kan förbereda den på det. Så det kostar 1200 kronor att få förberedelse för spårning av stulet fordon. Giltigt i 3 år från registreringsdatum, men kräver registrering i Mercedes MI-portal.
Det är mycket sånt där förberedelse.
Så det är 3 olika nivåer av larm. Alltså ett standardlarm och sen har du Urban heter han förresten. Mm. Urban Guard. Och ett Urban Guard Plus.
Urban vaktar här. Mm. Ja.
Men... Och jag kan säga att du får också en Urban dekal på sidorutorna när du har Urban-paketet. Mm. Att här vaktar Urban.
Ja, men som sagt, vi pratar ju om verkstadsbesök, men även... Vi har haft lite bakluckeproblem i Mercedes GLB som krävde ett verkstadsbesök mitt i semestern. Jag vet inte, hur länge har den haft det här problemet? Började det på vårkanten någon gång, Anders? Eller hur var det?
Den hade bekymret när jag tog över bilen. Och jag tog, det var väl den jag hade här senast, va? Du tog över den efter mig. Så att, jag tror den har haft det sedan typ februari då kanske.
Mm. Mm. För det är alltså så att när man ska stänga bakluckan så... tvekar den. Den har inte självförtroende nog att stänga sig. Så att den bara piper till och går upp igen. Och från början räckte det ju med ett litet snällt tryck med pekfingret och följa med hela vägen ner så kunde luckan stänga sig. Men när jag var på i samband med servicen då som jag gjorde i början av sommaren så testade de att nollställa systemet och kolla om det kanske kunde vara det som var problem. Men det slutade ju bara med att då tappade den ju alla referenspunkter som den hade. Det lilla den hade kvar bakluckan. Så då kunde det inte stänga sig alls på el. Så det var bara att trycka ner med händerna. Och det känns ju lite så här...
Det bär emot när man hör den där elmotorn.
Ja, när man hör den så här stackars liksom elektronikmekaniken bara tryckas ner. Så att, så de kunde i alla fall klämma in en verkstadstid. Och de sa då på Mercedes verkstaden att de hade varit... De trodde att de visste vad det var, de här drivspindlarna. Det sitter ju två elmotorer på varsin sida som ska hjälpa till att öppna och stänga den här bakluckan. Och de hade sina misstankar om att det var nog dem, för de hade sett det på andra bilar och skulle få in några och laga under sommaren. Så då klämde de in den här samtidigt då och bytte dem. Och sen dess så har det gått felfritt att öppna och stänga. Och det gick ju på garantin.
Vad hade det kostat om det inte hade gått på garantin?
I runda slänger 10 000.
Oh, kul!
Så ja... Det
finns ju sådana här gascylindrar på Biltema och andra ställen. Det känns som att få kasta iväg det där skiten och sätta dit ett par.
Jag tror ju när bilen börjar närma sig 10-årsdagen, då kommer man nog göra som du säger. Det
kanske finns någon smart konverteringssats som inte annat. Det ska bli intressant. Vi har inte sett något sånt hittills.
Det finns ju, vi har ju precis provkört en bil, Kalle. Testa till och med. Jag tror faktiskt att det var Mercedes C-klass. Nya C-klass, där kan alltså då ställa i vilken hastighet den här bakluckan ska öppna. Om den ska gå fort eller om den ska gå långsamt.
Och fort är fort.
Vi hade den på snabbast och den var rätt snabb faktiskt.
Ja, det var den. Rätt snabb, ja visst.
Men då var det en...
Det är en sedankaross. Det är liksom ingen risk att den så att säga fimpar den som öppnar. Man får inte liksom bakluckan i nyllet. Men jag kommer ihåg Lexus som var väldigt tidiga med det. Det var väl RX tror jag som verkligen hade som standard på alla varianter. Så tryckte man så var det pip, pip, pip och sen gled den långsamt upp. Vilken skrytfaktor det var ha det där pipljudet. Mm. De stod där på parkeringen och skulle kasta in sina matvaror. Problemet är att det tog ju typ 20 sekunder för den att öppna luckan. Så, ja,
jag undrar om inte det fanns en bil som var ännu tidigare.
Det är klart att det finns alltid någon som är tidigare.
Finns alltid någon.
Jo, mitt motto under sommaren med Mercedes GLB har ju varit alla får plats. Jag har ju använt den här tredje sätesraden så vi har ju faktiskt åkt 7 personer i den där bilen några gånger. Och jag kan säga att väldigt poppis bland barnen att sitta längst bak. För det finns ju Isofix där så att man kan ju sätta dit barnstolar. Så att ja, det har vi gjort. Och alltså, det är förvånansvärt många gånger som det faktiskt har kunnat utnyttjas ändå. Alltså jag hade en kompis på besök med sina barn och vi skulle åka till ett ställe och äta glass. Och så istället för att ta 2 bilar så bara, ja men vi är ju 6 personer. Vi åker i en bil så sparar vi lite så. Så att ja, det har faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Sen är det ju det här vi har sagt innan också. Man sitter inte så här super man får lite ont i ryggen efter att ha kört långt i den här bilen.
Det är för hårt. Det är för hårt.
Och jag tycker inte den här stoppningen har gett med sig heller. Det har inte blivit mjukare med tiden nu när halvåret har gått.
Kyrkbänkskänslan.
Ja, det är lite sådär att man känner att ryggraden trycks ihop till ett zäta, typ ländryggen där. När
kommer det då? Är det över 30 mil?
Jag vet inte exakt när det kommer. Men...
jag ska ju ha den här GLB:n strax.
Ja, du får väl...
Så jag ser fram emot att testa det här ordentligt.
Ja, du får se vad det är.
När tröttheten kommer smygande.
Ja. Men annars är det är ju en härlig bil att åka långt i såklart. Alltså bara slår jag igång bilen fulltankad och ser att du har över 100 mil. Det är ju...
Ja, det är en form av lyx det med.
Det är en slags frihetskänsla är det ju såklart. Och den är någorlunda tyst och sådär liksom komforten, ja förutom sitt komforten, är ju bra för alla som sitter i bilen och åker med och... Ja, sen är det väl den här belysningen är ju ganska mysig också. Jag vet inte, är det en AMG-styling-grej att den har det här mysljuset runt luftutblåsen? Och
det kommer väl en ljuspaket där, tror jag. Om det inte har blivit så att det är standard i någon viss nivå och sen när det får färg till valen. Jag tror att vi har obegränsade. Jag tror att de har begränsad färgvalsmöjlighet som standard och sen vi har ju obegränsade då för att det är något konstigt paket i bilen. Då får den regnbågens alla färger.
Ja, men det är ändå lite, och man kan ställa det också så man kan ju...
Och stänga av,
absolut, när man tycker att det blir lite för mycket. Så att, jag tycker ändå det, när sommarkvällarna blev lite mörkare, att... Ja.
Det är mysigt.
Ja,
men det tycker man väl ändå.
Och sen är det ju fräckt när man ändrar temperaturen och så blir det rött om det blir varmare och blått om det är svalare.
Just det, då blir det liksom i de här luftutblåsen ändrar färg. Däremot tycker jag att den har en väldigt läskig avåkningsvarnare.
Ja, men alla får göra ett byxbyte första gången man upplever alltså, den är hemsk.
Ja, det är varje gång. Alltså jag vänjer mig aldrig vid det där. Och jag förstår att det ska ju verkligen... En avvakningsvarnare ska ju verkligen göra för en uppmärksam på att nu är det på väg att hända något. Men istället för att det dörrar i ratten eller att det blir något lite sånt där, så den drar i någon slags skrapbroms. Alltså jag liknar i min text vid en sån här snow racer när man drar i bromsen, metallbromsen på en sån. Att det liksom bara det skrapar och man tror att bilen skadas på något sätt och det bromsar till och jag vet inte.
Det bromsar ju väldigt kraftigt och det är för att Mercedes av någon outgrundlig anledning har inte så många andra tillverkare valt att aktivera en styrning för avåkning, liksom att det kommer en liten styrimpuls att den helt enkelt svänger bort. Utan den tänker mer stridsvagn och så här bandvändning så att den slår ju på broms. Nu ska jag säga, den måste ju bromsa vänster bak då för att liksom trycka bilen ut tillbaks i körfältet och det blir obehagligt. Mm. Och det är så kraftig inbromsning så att om någon ligger bakom så kommer de förmodligen reagera också på ett helt annat sätt.
Men som sagt, den kunde de kanske ha gjort lite mer mjuk på något sätt, jag vet inte. Men den är obehaglig, man får hjärtat i halsgropen varenda gång.
Passagerarna undrar vad man håller på med. Och den är ganska känslig också. Sen går ju känsligheten att ställa.
Sen har den ju det här M-Bux-systemet. Hej Mercedes, säger man. Och så kan man få lite olika... kommandon kan man ge systemet. Jag tycker det funkar så där.
Den är inte fullt uppkopplad våran bil. Jag tror att det är någonting vi inte har köpt till bland paketet. Så man kan inte ställa de här jobbiga personliga frågorna till henne. Då bara, jag förstår inte din fråga.
Nej, det är väldigt raka.
Så hon verkar inte så uppkopplad.
Nej, det är inte det här jag fryser, försökte jag ju med. Men nej, det förstår hon inte. Och då tror jag att jag sa något så här. Hon är inte vidare smart, hon Mercedes. till min sambo då som körde. Och då hörde jag att hon sa tillbaka, glöm inte din smartphone. Ja, nej tack, jag ska inte glömma den. Så att nej, den funkar väl, men den är ändå rätt så bra när man ger en instruktion om vart man vill åka. Det tycker jag att jag har kunnat ge den röstkommando några gånger.
Kommer du ha seten nu, Maria?
Nej.
Nej, den har du haft.
Den har jag haft.
Ja, för det,
vi har haft våran Ola.
Ja, ni har haft. För där rings ju samtal upp.
Ja.
Hux flux. Ja. Och det slapp du kanske i Mercedesen.
Ja,
det finns värre system.
Det finns värre system, ja. Och det finns ju inget CarPlay, Apple CarPlay, koppla ihop mobilen i GLB:n, utan det är att man får köra på det som det som finns. Och sen har den ju en liten sån här pekplatta på sidan. Det finns ju jättemånga sätt, vilket ju är bra att komma dit man ska och göra det. Det finns knappar och man kan trycka på skärmen och man kan ha den här pekplattan där nere då, så man slipper ta blicken från vägen och så. Det är ju jättebra. Men råkar man ha laddsladden till telefonen på den här pekplattan har jag märkt att då börjar den klicka. Det blir en riktig smatterklick-kavalkad ner i någon så här undermeny och det, ja, den får man hålla därifrån. Har du varit med om det också, Anders?
Ja, det verkar som att det räcker. Det blir alltid lite, så här, lite strålning runt sladdarna. Det verkar som det räcker för att tolka det som ett fingeravtryck, för det är ju så plattorna funkar ju. Ja, nej, jag förstår precis vad du menar. Men visst har vi USB-uttag i mittarmstödet så man får tjoffa in telefonen där. Men ibland så hittar ju den ut ändå.
Ja, precis. Ja, nej, annars så... Ja, vi tyckte ju om den på sommartestet vi gjorde och jag förstår liksom varför. Och den har ju... Allting har ju fått plats. Det har ju inte varit några problem. Den har det här skjutbara baksätet som vi pratade om. Så man kan liksom välja att ge... Barnen får lite mindre fotutrymme mot att vi kan kanske lägga lite mer i bagaget istället. Så att,
men det känns ändå som att du inte riktigt är övertygad, Maria. Jag anar hela tiden att det finns ett litet men någonstans hängande.
Ja, men
det är lite jobbigt att ställa sig på macken och liksom tanka, vad blir det, 50 liter diesel? Ja, men det där skon klämmer.
Ja, det är ju väldigt så här, spännande de kommentarer man får. Det har ju kommit fram bekanta och sådär när man har kört hem till mina krokar i Värmland och du kör fint då, du kör Mercedes, så här, säger jag. Ja, vad går den där på då? Är det el eller? Nej, det är diesel. Va? Så blir de nästan lite så här, va? Vadå diesel? Så att det är underligt faktiskt. Men den ska ju komma på el också, den här EQB.
Ja, det heter den. Den finns på hemsidan numera. Ja.
Så att det är väl inte långt borta, men kanske det är att det är en utrotningshotad art, den här 100 mils diesel Mercedes GLB:n. Jag vet
och
inte.
Den finns som laddhybrid, frågas.
Nej.
Nej.
Det finns inte som laddhybrid.
Det hade ju varit ett trevligt tillskott för alla som vill snurra runt i stan.
Nej, men jag tycker den har väl ändå lite... Överlag har den ju varit väldigt bra, men den har ju lite små problem och den har haft små problem också. Visst, vi har ju fått dem åtgärdade och sen är det ju det här med den här sensorn för när det sitter någon i framsätet och inte när det sitter ett barn som rör sig, som vi har pratat om tidigare. Ja. Att det inte finns ett reglage där man bara kan stänga av, för det känns alltid
för alla,
bättre att kunna stänga av det där och veta att det kommer inte lösas ut någon kudde, men att det ska gå sådär automatiskt och att det inte funkar. Det är,
ja, de har verkligen framhärdat det där systemet. När kom det, Kalle? 97, 96,
ja, 97?
Alltså det har varit med evigheter.
Ja, och det har alltid varit omgärdat av just den där osäkerhetsfaktorn. Och liksom, det är som om Mercedes har tänkt, ja, men kan vi nu göra en riktigt komplicerad lösning, så låt oss göra det.
Ja,
ja, sen i början var det väl det att du tvingade folk att ha Mercedes stolslösningar. Ja, det är ju borta, nu är det ju en annan typ av sensor.
Nu är det ju öppen källa.
Ja. Men det var ju ett genidrag, för att deras babyskydd och deras barnstolar, de var inte jättebilliga.
Nej.
Och du tvingades, hade du en E-klass så sent som förra generationen, eller till och med nuvarande generationen, beroende på årsmodell, så var man ju tvungen att ha det. Och jag har ju bekanta som har köpt Mercedes E-klass av den här existerande generationen och sen då har utökat familjen med en mindre, och så har de nu sagt att ja, men nu behöver jag ett babyskydd här. Och man köper, men vi har ju slutat att tillverka den där. Ja, men jag har ju en bil till den här årsmodellen. Ja, man får skaka fram då Europas sista liksom.
Mm.
Ja, det är ingen ultimat lösning. Fram med en nyckel istället, Mercedes.
Ja, det tycker jag också. Ja, vad kan vi säga mer?
Har du varit nöjd med motorn den där? Det är ju minsta diesel ändå. Bra räckvidd, ja, men 7 pers i, det borde bli lite småtrött.
Det har ju andra förklagat på innan. Det här att den är väldigt trög i starten ibland, att man nästan får panik för att den inte går igång. Dels har den ju det här startstopp, men alltså annars också när den ändå är igång och ska iväg. Jag vet inte, jag tror jag har löst det med någon slags smårullande hela tiden, att jag aldrig riktigt stannar, jag vet inte. Men ja, den funkar ju, den gör sitt jobb, men det är ju inte en raket, tycker jag inte. Det är ju inte... det går att köra om, men...
Du har inte lidit utav det, du har inte heller...
Nej, precis. Det har ändå... Den tycker ju om att bära med sig mycket last. Alltså den funkar, den trivs med det. Har jag tyckt i alla fall. Vi får se vad Claes tycker. Men ja, det ändå kanske kunde haft lite mer.
Har du använt fyrhjulsdriften många gånger?
Ja, det finns ju massor av fina ikoner och vyer. Man kan titta på hur mycket kraft som skickas till fram och bakhjul och sådär. Och det är ju kul att titta på när man kör i en backe. Så ser man ju att jaha, okej, där är det så många procent där.
Ja, men jag får uppfattningen om att det är inte så många i det här kundsegmentet som väljer fyrhjulsdrift. Eller de väljer fyrhjulsdrift, men det är inte så många som behöver det.
Mm.
Jag vet inte om man kan göra någon trendspaning där. Om den här hade funkat lika bra utan.
Det hade den ju säkert. Jag har ju tagit
du
mig fram.
Du hade klarat dig utan. Vi får se när jag och Anders... drar ju upp våra båtar.
Ja,
jag har kört båten med den där faktiskt den vända och då var det nog bra att ha fyrhjulsdrift för grus. Hade den varit framhjulsdriven då så tror jag det är precis, båten väger precis vad bilen får dra. Så att det är maxbelastning och den hade inte fixat det med framhjulsdrift kan jag säga. Då gick det ju verkligen 50-50 kraften i den här stapeln då.
Mm. Jag har en riktig grisbacke på landet som är lerig och dan där det är avgörande.
Då... Du får sätta den på prov där.
Ja, som sagt, det är ju faktiskt dags för bilbyte.
Ja, vad går ni till?
Jag ska köra Toyota Yaris.
Grattis.
Tackar. Så det blir en höst med Yaris. Och ett väldigt stort steg från vilken bil man kommer till. Jag vet att när jag bytte från Seat Leon upp till GLB så blev jag väldigt så här, men gud vad högt jag sitter och vad är det här? Och jag hade väldigt svårt att identifiera mig med bilen först när jag körde den. Det krävdes ett jordgubbsplock och att köra i gummistövlar. Sen så kände jag mig, okej, nu är jag på samma nivå som den här bilen ungefär. Så att det blir lite byte däremellan. Och Claes, du gör ju det där klivet från nerifrån och upp.
Ja, även Seaten är ju verkligen ett strykjärn.
Den är låg, väldigt låg.
Ja, väldigt låg, men... Mm. Man sitter ju lågt och tar sig fram smidigt på motorvägen. Men vi får se hur jag kommer uppskatta och kliva upp ett steg. Men det är ju rätt tid. Hösten för mig innebär en hel del transporter och båtupptagning. Men jag brukar låna en bil i vanliga fall. Så att, men det ska bli spännande. Vad har du som väntar, Kalle?
Jo, men det ska bli spännande för mig också för att jag ska gå över till Hondan. Och då kommer jag kunna jämföra den lite grann över tid med en bil som jag drog en vinstlott när jag började på förlaget här. Så var vi två stycken som kämpade om att få köpa loss den dåvarande långtestbilen Opel Meriva som fanns i långteststallet och skulle säljas. Så då var det jag och en annan herre som ville köpa den och... vi var så påstridiga bägge två så att dåvarande chefredaktören Nisse Frendin, vi blev inkallade i hans rum och så fick vi dra lott vem som skulle få köpa den där bilen och det var jag som fick göra det. Och den hade väl en del småfel den där bilen, men som bil betraktad så är den bästa bil vi har haft. Den var ju ungefär samma format som Hondan och svalde ju allting, den rymde hur mycket som helst. Också ett typexempel på sån här praktiskt formad bil. Och den hade skjutbart baksäte, dessutom individuellt på varje sida, som kunde skjuta så att man fick extremt mycket benutrymme.
Var det generationen med bakhängda dörrar?
Nej, inte den. Den var ju en totalt misslyckande. Det var ju någon som fick för sig att det skulle vara bra med bakvända dörrar för att hantera barn.
Den hade väl dessutom kvar B-stolpen?
Ja visst, den var ju helt värdelös.
Ja, det var bakdörrarna alltså som var hängda i bakkant.
Ja.
Jag var faktiskt på pressvisningen av den här nere i Tyskland och då hade de ställt upp en Rolls Royce som liknelse och så titta hur bra det fungerar i betydligt lyxigare modeller.
Var det referensbil?
Ja, det var torrvisning.
Det är så att om man ska kliva in i en Rolls Royce så står det en gubbe i livré där och håller upp dörren. Men ska man mosa in ungarna i en Opel Meriva på Domus parkering, då får man vara så god att göra det själv. Och då går det inte lika bra.
Nej. Men ja. Då hade den här skjutdörr eller helt vanliga dörrar?
Nej, det var helt vanliga fyrdörrar. Mm. En extremt bra bil. Så det ska bli roligt nu att jämföra. Mm. Honda är ju naturligtvis mycket modernare på alla sätt. Men som idé och princip så är det egentligen väldigt likartade bilar.
Anders, vad går du till?
Jag tar lyra på ID3-an. Det ska bli så roligt som. Ja. Nej, men det ska faktiskt bli jättekul. Jag ser fram emot det. Men du kunde ju ha lämnat in det till verkstaden innan, kanske. Ja, det får ju ta någon annan ta. Ja, tack för det.
Det är väl en klassiker i långtestallet. Att ja, sådana här servicepunkter är lätt att skicka med nästa förare.
Men ofta blir det också precis på gränsen när man ska byta. Så att liksom, ska jag boka in en tid eller vill du bestämma vart du vill? Ja, sådär. Så att ja.
Ja, och så försöker vi ju tajma det. Vi tajmar oftast de här verkstadsbesöken när vi har andra bilar så vi inte liksom blir helt stående också. Ja.
Vad har vi kvar? Och Nils ska alltså köra då, vad blir det?
Seat Leon. Och han har kört den rätt mycket. Just så det. Han var rätt nöjd med att den bilen är den som har gått säkrast längst utav årets långtestare hittills. Han bara, men då behöver inte jag köra den så mycket. Jag har ju kört den redan. Så
att han ryckte den redan förra veckan. Så att vi har kört en litet internbyte där. Och jag tror han har kört 250 mil redan.
Ja.
Jag undrar om det är Nils som har kört dem.
Ja, men det
jag kan säga, jag har ju
stoltsera med.
Då kan jag ju säga att jag har ju snott den nu också. Jag har ju lånat ut den där till min mor, ja. Så hon har sett Leon just för stunden.
Ja, den går ju som fasen vad den har gått alltså. Ja,
spanjoren får se mycket.
Ja, det är ett bra betyg.
Nu ska vi gå på 50-årskalas.
Ja, nu ska vi gå på 50-årskalas.
Det är 14.00.
Christian Ellmark, grattis!
Grattis Christian!
Grattis Christian!
Mer om de här långtestrapporterna läser ni i nummer 12 av tidningen och såklart på webben. Därför avslutar vi Bilägares podcast för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka med nytt avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. Så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.